Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Mitt namn är Fredrik Narvlid och idag har jag med mig kollega Thomas Nilsson. Och vi kommer även att gästas av profilstarke Yrjö Toivonen lite senare. Men först så har Degerfors spelat mot Varberg. Förlust 1-2. Vad säger du om matchen?
I mina ögon hade en poäng varit dålig utdelning. Noll poäng är ett jättehårt slag mot Degerfors. Det är spel med en man mer i en dryg halvtimme. Och trots det så gör inte Degerfors någon mål utan släpper istället in ett i slutet. Vad skulle Degerfors ha gjort annorlunda som du ser det?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker väl att de borde ha slängt in några fler offensiva krafter. Jag hade kanske inte valt Johan Bertilsson som första val utan kanske Vukojevic som gjorde ett halvpikt inhopp ändå mot Helsingborg senast. Nikola Jurdjic, kanske. Jag har varit lite småkritisk mot honom men ändå lastas på med lite mer folk. Gett ett mer ärligt försök kanske. Lastat in mer bollar. Men framförallt gjort fler offensiva byten.
Nu kommer en jättesvår utmaning. Malmö FF, regerande mästarlaget, kommer till Stora Valla på söndag. Hur ska Degerfors kunna ta poäng där som du ser det?
Om den förra frågan var bra så är väl den här ännu bättre. Det blev storstryk förra året på Stora Valla. Nu, något som kan tala för Degerfors är väl att Malmö spelar en cupmatch på torsdag och har ett skadedrabbat lag. Men det är väl det enda som jag ser kan göra det, att Degerfors ska kunna ta någon poäng. Och få med sig en poäng där är ju bra gjort, får man ju säga. Även ifall Malmö har en urusel form och är pressat, så en poäng får med sig där inför uppehållet vore väl.
Urusel form tycker jag att GIF Sundsvall har haft länge. Kanske inte bara handlar om form i det fallet. Men nu blev det en seger. Vad tror du det betyder för Degerfors i bottenstriden? Sundsvall är med nu.
De är med. Men jag ser ingenting i Sundsvall om jag ska vara ärlig. Utan visst, de kommer kunna plocka någon trea på hemmaplan mot lite sämre motstånd som Mjällby. Men I det långa loppet så är det svårt att se att de ska kunna vara med. Utan jag tror att det kan bli ett litet Östersund av Sundsvall faktiskt. Att de kommer att halka efter. Även Helsingborg, men nu har de ju sparkat Lennartsson där. Så de kanske kan få en kortsiktig effekt, jag vet inte. Men Degerfors kommer nog få fightas med framförallt Helsingborg. Sundsvall tror jag är, trots segern, för dålig.
Ser du något lag ovanför kvalplats som Degerfors kan fightas med?
Värnamo. Trots att de vann i helgen mot just Helsingborg. Men jag tror att de ändå kommer få det tufft hela säsongen. Varberg är ett lurigt lag. Alltså. Jag tyckte inte Varberg var speciellt.
Det var ju inte imponerande.
Nej, verkligen inte. Så att, men ja, nej,
så har vi ditt Mjällby.
Vad sa du?
Ditt Mjällby.
Ja, de har ju tippat sist. De har ju chockat lite på inledningen av säsongen. Men de kommer ju att ramla dit såklart. Sen kommer de, tack vare att de redan har tagit så många poäng, att kanske inte bli inblandade på riktigt, men de kommer ju inte ligga där uppe för all evigt i alla fall. Det tror jag inte.
Vår gäst.
Yrjö Toivonen, ja. Vad tror du om den intervjun?
Ja,
eller
det har ju utlovats många anekdoter här, så vi får se vart det landar med honom.
Jag tycker vi hälsar honom varmt välkommen in helt enkelt.
Det gör vi.
Häng med. Då välkomnar vi in profilstarke Yrjö Toivonen här i studion. Hur är läget?
Alldeles utmärkt, tackar för frågan.
Härligt. Vi tänker att vi ska börja lite med att prata herrar. Hur ser du på herrarnas start i Allsvenskan?
Degerfors?
Ja, precis.
Ja, jag måste säga så här. Man kan säga att det är odugligt, uselt. Men riktigt så är det inte. Men vi åkte in i en falsk förnimmelse. För så nära var vi egentligen inte mot Djurgården. Där vi hade några i virket, men spelmässigt var det inte så. Men den stora debaclet var ju Häcken i Örebro. Att vi inte vinner den matchen. Där vi har två bollar på mållinjen. Men spelarna lyckas ju inte ställa om fötterna rätt. Så bollarna hamnar ju utanför ramen. Alltså vi har ju den bästa målchansen i matchen när det är ungefär 7-8 minuter kvar. Utanför. Mål där, vi vinner med 2-1, har 3 poäng. Det var ett helt annat läge. Sen får man ju ta sådana här matcher som mot Elfsborg som ett stort debacle. Men då har vi ju revanscherat oss i två matcher. Och sen är det ju illa att vi inte får med att tar en poäng i Varberg.
Mm. 6 poäng står man på Degerfors just nu. Hur ser du på det då? Är du förvånad eller är du väntat? Eller vad känner du just kring poängskörden?
Absolut inte väntat. Jag trodde nog vi skulle ligga uppe på 10 med den öppningen vi hade.
Mm. Och på nästa match då? Blir ju speciell kan jag tänka mig. Med Malmö här ändå. Med din son Ola i motståndarna.
Ja, det är ju tudelat det här med Malmö. För om inte Malmö slår Degerfors, då kan inte de spela om guldet. Då är gapet för stort. Och sen har de en cupfinal som vi kan prata om lite senare. Men sen har vi Ola, men det blodröda, eller det vitröda blodet är ju starkare än det himmelsblå. Mm. Sen om han även har ett blåvitt blod i sig som finner, det är ju en annan
sak. Så det är självklart att det är Degerfors som gäller på söndag?
Ja, definitivt 100%.
Ja. Ola sitter också på ett utgående kontrakt faktiskt. Finns det någon liten chans att han återvänder till Degerfors?
Nej, noll.
Det är så?
Noll.
Helt hundra på noll alltså?
Noll.
Ja, okej.
Okay. Det är ju inte bara herrlaget som engagerar och intresserar dig i Degerfors IF. Damlaget också. När kom du med där?
Ja, det var ju en bister höst för några år sedan när vi knappt hade lag. Och jag tror det var Rosi som frågade Patrik om han inte kunde hjälpa till. Och då var de ju i division 4, Värmland. Och Patrik körde ju den där sen hösten. Och sen blev det ju vår. Och då frågade han om inte Altmeister kunde hjälpa till. Och på den vägen är det ju.
Och det hette alltså hjälpa till då? Och det trodde du på?
Nej, om en känner Patrik Werner och hans pappa Björn Werner. Om en säger hjälpa till, då vet man att han har att göra med de två herrarna.
Så vad är din roll kring damlaget, eller damlagen?
Jag frågar mig vad rollen inte är istället. Nu har vi ju fått den brasilianske materialförvaltaren, Leonardo Jungo, och han har men tidigare även varit materialförvaltare. Där vi har haft Klubb 100s lilla frigebod som materialbod och gick även under namnet Lilla Klubbis. Men nu har ju palmen knyckt det för damlaget, så Jung har allting i sin bod.
Damfotboll jämfört med herrfotboll, om man får säga så. Vad är största skillnaden om du tränar för ett dam respektive ett herrlag?
Ja, det är ju en otroligt svår fråga. Du ser att det finns nästan inga damtränare som har lyckats när de har blivit herrtränare. Och det största exempel är väl han Jäglert som kom ifrån Umeå till Djurgården. Och jag tror att man skapar förväntningar när man har damlaget. Och nu då när man har jobbat mycket med ungdomar och herrar framförallt, och pojkar. Att man skapar förväntningar att man kan göra exakt samma saker, men det kan man inte. Vi kan ta ett exempel där du ska vända på spelet på plan. Det är ju 2 av 10 som har samma tillslag på bollen. Som en kille eller en herre har. Så man måste jobba lite annorlunda. Sen kan man inte vara så rak som Örje Toivonen kanske har varit i sitt ledarskap. Utan man måste vara mycket mjukare.
Du har ju annars lång erfarenhet av att träna flicklag. Lisas lag.
Ja, Lisas lag, de är ju flickor födda 78. Det är ju också en fantastisk historia, ens egen historia. Där, om jag nu kommer ihåg, så var vi 17 stycken från början. Och 16 stycken när vi slutade. Det var samma flickor rakt igenom. Det var en flicka som slutade och det berodde på att familjen flyttade till Mora.
Då hade hon giltigt förfall.
Ja,
alltså.
Hade giltigt förfall.
Om vi ser på ert A-lag, nykomlingslag i division 1. Ni har tagit 11 poäng på 7 matcher. Vad säger du om det?
Ja, det är jag inte överraskad. Som jag sa förut, så får man träna lite annorlunda och göra annorlunda saker. Och Patrik tränar oss, får jag väl lov att säga, jättemycket i taktiskt driven fotboll. Och taktiskt driven fotboll, det är de väldigt, väldigt duktiga tjejer på att ta till sig. Så de gör exakt det han säger. Och jag har ju satt upp en målsättning som kallas 2-1-1. På 4 matcher ska vi vinna 2, spela en oavgjord och acceptera en förlust. Och första målet nådde vi upp till 2-1-1 på de 4 första matcherna. Och just på 3 matcher nu har vi 1-1-1. Då möter vi Råda borta på torsdag. Så,
så då vet vad som
gäller. Finns, ja.
Den taktiska förmågan att anpassa sig såg jag också mot Örebro SK i derbyt. Mycket imponerad.
Stämmer.
Vad är du mest nöjd med spelmässigt annars?
Ja, det är ju 100% försvarsspelet där vi också har fått seriens bästa inneback i Sara Bergman från Malbacken som är en klippa. Tyvärr just nu skadad, men det läker väl snart. Och genom att hon styr försvarsspelet där bak så klarar vi oss genom att släppa in väldigt få mål.
Ni har gjort 11 mål framåt. 8 av dem har kommit på 2 matcher. Ni gjorde 5 mot Hallsberg, ni gjorde 3 mot Vänersborg. Vad är det som saknats för att det ska bli fler mål i de övriga matcherna?
Ja, vi måste bli bättre i anfallsspelet. Vi måste ta till oss hur vi ska spela i anfallsspel. Men som sagt, det är inte bara det jag har gjort på en eftermiddag. Så... ja, där är vi.
Är det största omställningen mot hur det var tidigare år?
Ja, det tycker jag.
Det är en serieomläggning inför nästa säsong. Bara 5 av lagen i Division 1 kommer att spela i Division 1 nästa säsong. Vad talar för att ni blir ett av dessa lag?
Ja, det är just det jag sa förut. Vi ska spela 2-1-1. Då klarar vi oss. Och vid den målsättningen släpper jag inte en tum på. Sen har vi ju ett bra Division 3-lag också.
Det får vi inte glömma.
Ja, det får vi inte glömma.
Också
det vi har bredden i laget. Plus att vi har unga flickor födda 06-07 som spelar i det laget också. Som är väldigt, väldigt lovande. Och sen har vi ju nästa kull där födda 08-09 som Martin Andersson, den gamla Strömtorpsliraren, sköter om. Så det finns... bakom så att vi kan fortsätta med satsningen med damlaget. Om vi sen ska nå till allsvenskan som ordförande Raka pratar om. Det får nog räcka med att vi försöker hålla oss till elitfotboll.
Martin Andersson, ja, han har varit med om en av dina största framgångar som ungdomstränare.
Ja, det var ju så att ungdomstränare, jag tränade ju Petters lag 76erna och där var vi i semifinal i Dana Cup. Åkte ut mot Asker Oslo på straffläggning. Där alla mina bästa straffläggare svek. Typ Patrik Werner.
Bra att du nämnde det.
Ja, och sen hade vi då 79erna. Martin är född 80. Men han var så pass duktig i den åldern så han spelade i 79-laget. Semifinal mot ett rumänskt lag. Också i Dana Cup. Men Martin var skadad. Om en värmlänning vet vad Kuddehöll är så hade han det. Så jag försökte att tvinga in honom under ställningen 1-0 till oss. Men det gick inte, det var för ont. Men...
Du, 1-0 säger du till er.
Så?
1-0 ledde ni med.
1-0 ledde vi paus.
Men då var det någon avstängning.
Nej, det är så konstigt så att det inte är klokt egentligen. Rumänerna hade sin bästa storstjärna. Han spelade ungefär som Hadji gjorde. Avstängd. Och plötsligt så hävdes... avstängningen i paus och han kom in och vi fick Patrik Mo utvisad, så vi spelade med 10 plus att deras stjärna kom in och då orkade vi inte hålla stånd. Förlust 2-1 och där gick man en batalj mot domarna i omklädningsrummet efteråt.
Vad du helt menar då?
Inte så lite.
Jag tänker, är det fortfarande lika roligt att vara tränare?
Jag känner ju att jag har ju inte orken. Jag matchar gärna. Matcherna är jätteroliga, men att träna där... Det säger jag som Ferguson, han var ju inte på plan de sista 5 åren.
Gamla minnen fastnar vi ofta i när vi träffas.
Du vet vad Hagsson brukar säga, vad kommer vi ihåg det här för?
Det jag kommer ihåg från en cupmatch mot Öster är i alla fall att du gjorde 2 mål då. Berätta först hur Öster, vilken status hade Öster i svensk fotboll?
Ja, Öster var ju svenska mästare, tränare som Lavan Arnesson, hade i princip en landslagsspelare på varje plats, dock inte A-landslaget, men jag kan nog säga att 9 av 11 spelar i antingen U21-landslaget eller A-landslaget. Lagets stora stjärna var ju Anders Linderoth som också spelade första halvlek på Stravallarå. Men gick ut för de räknade med att det här klarar vi. De ledde ju med 1-0 efter mål av Tommy Evensson då. Ska jag fortsätta eller? Ja. Och matchen gestaltade sig så att, som jag sa, att vi låg under med 1-0 i paus. Och det är lite kuriosa i sammanhanget är ju att man kan tro att Svennis var tränare, men det var han inte. För han gick högsta tränarutbildningen precis där den här matchen skulle ske. Så Peter Palman ledde laget ihop med legendaren Tore Karlsson. Som sagt, då 1-0 paus, 0-1 paus. Och sen kvitterar jag till 1-1 på en sul helvolley i bortre hörnet.
Sulhelvolley?
Ja, det, var det kom ett långt inlägg från vänster var som jag mötte. Jag spelade höger mittfält den här matchen för Leif Elving var skadad. Och man hade ju sin plats som inhoppare i 76-77-laget. Det var inte många ordinarie starter. 8 minuter kvar ungefär gör Öster 2-1-2. Tom Evensson igen. Och då gick ju folk från Stravalla. Ja, precis i slutminuterna fick vi en hörna. Ottersten lägger över den där till mig. Pang i nättaket 2-2. Och folk börjar rusa tillbaka. Jag var och höll ett föredrag på EOGT NTO i Kristinehamn här för några veckor sedan. Då var det en som räckte upp handen. Jag var en av dem som sprang tillbaka, sa han.
Vem gjorde 3-2-målet som avgjorde
ja,
för er?
Ja, och sen blev det ju... Det blev övertid. Fast det, sällan det var ju nästan aldrig övertid i matcherna på den tiden. Men det blev övertid och jag kom en långboll på Tommy Boström som gjorde en klassisk Boström-rusning och chippade den över
Göran Hagberg.
Och 3-2 till Degerfors. Och det som var lite kul, vi var ju i division 3 på den tiden. Som Hagström säger, generationen som inte blev någonting. Vi spelade i 2:an och 3:an. Och det var ju ingen folk på Stravalla på den där tiden. Det snurrade ju på att jag kan tänka mig medelpubliken var väl 800. Men just den där matchen närmade sig ju 4000. Det var ju precis som om det hade varit en allsvensk match på 60-talet. Ja, skjutsade hem Lasse Henriksson som bor ju uppe i Strömtorp. Och när jag passerar rondellen vid raka vägen så var det en som låg på knä där och han såg att den rödvita DF-bilen, vi hade ju Opel leasingbilar på den tiden, han kom och bara restansa upp, Gud i himlen, skrek
han. Hur var du som fotbollsspelare?
Jag var ju mycket, mycket bättre i Strömtorp än vad jag var på elitnivån i Degerfors. Jag tror att jag står satt för 32 eller 33 matcher i Degerfors beroende på Håkan Berger Karlsson och satt ihop statistiken. Men jag tror inte jag hade 10 starter på det.
Vilken position var du?
Ja, jag spelar ju mest forward. Men det är också kuriosa i sammanhanget. Då, 1977, sammanlagt från vårsäsongen till högsäsongen så var jag ombytt i 64 fotbollsmatcher det året. Och då kan det tär ju då, va? För jag var alltid alla B-lagsmatcher och nästan alltid på bänken i A-laget. Så sen sa jag tack och adjö. Och då kom Gunnar Olsson och frågade om jag ville bli spelande tränare i Strömtorp. Och jag skulle få en lön på 12 000. Jag trodde jag var miljonär.
Det var ju nästan i den tidens penningvärde. Du som tränare, Degerfors juniorlag, kommer jag ihåg att du tränade mitten på 80-talet och fostrade det som blev en stomme i det allsvenska laget när det blev uppflyttning 92. Berätta mer om det laget.
Ja, det var Bertil Claesson och jag ihop. Vi kamperade ju både där i juniorlag och senare även, Gud förbjuder, i KB Karlskoga.
Vi kommer till KB sen.
Men där hade du ju Guldägg och där kan jag säga att de var fotbollsskolor utav den gamla ytterhalslegendaren Knut Olof Kolla Olsson, Leif Olssons pappa. De kunde spela bredsidor, de kunde ta emot bollen, de kunde ta ner bollen, de kunde positionera sig på plan. De kunde så mycket när Bertil och jag kom dit när de var 16 år. Så det var en fröjd att träna dem. Och då ska ni veta att vi spelar i Värmlandsserien. Idag åker vi Sverige runt, vi har 3 miljoner i akademin, men vi får inte fram en enda till A-laget. Den sista är Kalén och det är ju en import från Mariestad.
Berätta kort vilka det var som var i det laget, Ulf Ottosson, Henrik Berg.
Ja, det var ju en fröjd att träna sådana fotbollsspelare, Leif Olsson, vår egen Alcantara brukar jag säga. Ulf Ottosson, presentation överflödig. Henrik Berger, presentation överflödig. Där fanns också Tony Wenström, en flygande högerytter med en fantastisk speluppfattning. Han fick inte det riktigt genomslaget som han kunde ha fått. Och bakom fanns ju både Christer Andersson och Niklas Johansson som också under en kort period tillhörde A-truppen. Så om jag säger så här, nu drog jag mitt strå till stacken jag och Berra under den tid som det begav sig.
Du var inne på att det kommer knappt fram några spelare den egna vägen längre. Vad tror du det beror på?
Ja, jag ställde frågan på årsmötet, men jag fick inget svar. Men jag vet att det var hopkallat möte under ledning av Jonas Lindskog i Degerfors. Så vi måste ta tag i det här. Vi kan inte bara åka omkring och göda andra lag med att vi utbildar fotbollsspelare och satsa 3 miljoner i akademin. Det är ju en investering för framtiden. Ta fram spelare som vi kan sälja sen.
Vad ska göras då? Vad tänker du konkret?
Ja, jag kan inte bara... vi måste träna mer. Men fan också, de tränar ju så mycket som det bara går. Men varför släpper vi inte fram?
Tror du det är ett problem? Borde det släppas fram?
Ja, vi kanske är för fega. I fotbollsledningen. Och tror att det är bättre att gå över ån efter vatten.
Du har varit inne på Bertil Claesson och ditt samarbete. Ni tränade Degerfors juniorer och sen tränade ni KB. Nu är inte jag säker på årtalen, men 89 tränade ni KB åtminstone.
Ja, Bertil och jag hade ju ett fantastiskt samarbete åren 89-90 i KB. Men bakgrunden var ju att jag började träna KB 1987. 1987 hade vi ett bra lag och höll på att vinna serien. 1988, men vi vann inte. Men 1988 höll vi på att åka ur och klara oss borta mot Franke i sista matchen med de två spjutspetsarna Stefan Karlsson som jag hade gjort om från vänsterback till forward. Och där blev ju en succé. Och så jobbar han ihop med Conny Alkeland och de två är ju Karlskoga Sportklubb idag som parhästar och försöker att få ett Division 4-kontrakt i land för de vita blå där. Och 89, då vann KB-serien. Jag kommer så väl ihåg att Bertil och jag jublade starkt på Brovallen i Kristinehamn där vi avgjorde serien. Och 1990 blev ju det berömda derbyt där KB gick segrande på Nobelstadion.
Och inte bara segrande, det var utklassning.
Ja, det var faktiskt det. Vi hade ju just i den matchen. Jag måste säga så här att Mark, idag Selmer, då Langballe, kom ju från Örebro till säsongen 90. Och jag kommer ihåg när jag satt i folkhögskolans gymnastiksal där vi tränade på vinterhalvåret. Jag sa, kommer du så gör det skillnad på, vi kan vinna serien. Nej, han kom 89.
ÖSK gick till 89, ja.
Och sen var det ju så att då spelade ju bröderna, Gordon och han, innebackar. Och det var ju på den nivån som vi spelade då var det ju ett formidabelt innebackspar. Och så hade vi Anders Karlsson från Kristinehamn, ja. Som var en son till en av 63 hjältarna i Degerfors, Jan-Erik Karlsson. Han var jätteduktig på mittfältet och just i den där matchen var Hasse Jerko och han två stora arbetshjältar.
Den säsongen kunde ni ha spelat bort Degerfors från seriesegern. Vet du vad jag tänker på?
Ja, jag vet vad du tänker på. Det var ju returmöte naturligtvis. Det blev ju höst och returmöte på Stravalla. Och innan jag tar den anekdoten så måste jag säga att jag har sällan sett ett så skärrat och nästan skrämt lag som våra KB-lag när vi kom till Stravalla. Det kändes som om de ville åka därifrån innan ens matchen hade börjat. Och matchen hann ju inte mer än börja så gjorde Degerforssonen Lars Olsson, storebror till Leif Olsson, son till Knut Olof Kolla Olsson, självmål på Stravalla och ställningen 1-0. Och det greppet hade vi svårt att komma ur. Jag tror sen att det blev 2-0 till Degerfors. Men hade vi spelat kryss i den matchen, då har inte Sören och de rödvita vunnit serien och sedermera den goda eran med 90-talslaget. För då hade Skövde vunnit serien. Degerfors spelar ju 1-1 med hjärtat i halsgropen nere på Södermalms IP i en av de sista omgångarna.
Ja, vi gjorde det i sista omgången.
Ja, för, var det sista eller näst sista?
Näst sista, det kan vara näst sista.
Ja, jag
också.
Är inte riktigt säker, men jag vet att det var en av nyckelmatcherna.
Nu är vi inne på allsvenska tiden, 93.
Precis, du var ju, blev ju ordförande då i föreningen 1993.
Stämmer.
Hur går det att sammanfatta det året ens?
Det var jag hade ett gäng på fotbollsmuseet med gamle förbundskaptenen Kurt Ägnarsson i spetsen här för 3 veckor som gäster. Och vilka spelar vi mot på Stravallar? Ja, jag kommer inte ihåg vilka motståndare de var. Det var en av de allsvenska matcherna här alldeles nyligen. Och de ställde samma fråga. Och egentligen kan man ju säga att det blev ju ett år som alla kommer ihåg. Och vad var det som inte hände?
Ja, ska vi ta några saker som hände?
Ja, det är bland det ska vi kalla att inom situationstecken otäckaste var ju egentligen att när Thomas Nilsson och vi var på Malta så kommer Jerker Johansson med andan i halsen precis när jag ska checka ut från hotellet. Ni är anmälda till FN för brott mot FN-embargot. Och vad innebär det?
Det är alltså då Skoradinovic och Elin Stanojkovic.
Det stämde ju det. Så det betyder ju att alla i styrelsen hamnar ju i förundersökningsförhör. För att vi hade brutit mot FN-sadgarna. Men för att göra en lång historia kort så var det tydligen inte så. Utan Schweiz och Sverige var på något sätt undantagna från det här. Och idrottsaffären fick utövas.
Hur var det möjligt att värva sådana spelare? Dusko från Röda Stjärnan, Vujadin, Partizan, Belgrad.
Ja, det är bara att sträcka ut handen och säga tack Radomicic. Som var, ja alla känner ju Rade som tittar på Studio Valla och vet vem han var och vilket fantastiskt inflytande han hade med Balkanfotbollen och sina kontakter där nere. Han hade ju, man kan ju säga, sleven i grytan rakt in i Röda Stjärnans hjärta. Och nu hoppar det i öran. Men den resan som Björn Werner och Börje Ågren och Rade gjorde under brinnande Balkankrig, det får ju vara en historia för sig. Där får ni ta Björn på när man står vid gränsen mellan Ungern. Och, ja, det är inga problem, sa Rade. Vi flyger till Budapest. Det är inte så långt med bussen. Det var 60 mil. Mitt i natten kommer de till serbiska gränsen och... Ja, man kan ju bara tänka hur det var mitt i natten med under brinnande krig. Så. Men telefonsamtal till idrottsministeriet och så vidare. Men på den vägen var det och spelarna kom till Degerfors.
Vi har ju pratat runt med massa namn här och spelare. Vilka är de 3 största spelare som du har sett i Degerfors IF? För mig är ju Dusko Vujadin där, men du har längre
alltså
perspektiv.
I verkligheten, och då får jag väl även ta med min unga pojkålder ifrån... När man var mellan 10 och 15 år och Degerfors spelade i Allsvenskan på 60-talet. Och där, alltså det är ju så svårt, men Lasse Heinemann är ju en fantastisk fotbollsspelare. Ralf Edström som jag själv hade förmånen att få spela med. Kanske den bästa.
Lasse och du spelar ihop i kval med Degerfors väl?
Tyvärr inte, ja. Grip tyckte inte jag var nog bra.
Ah, okay.
Så Lasse Heinemann tog egentligen min plats i truppen.
Ja, men så det var.
Ja, och det var ju 76. Misslyckat kval för Degerfors.
Kanske bara förklaringen där.
77. Misslyckat kval för Degerfors. 78. Då hade jag ju gått till Strömtorp. Så då gick det åt. Det var när de rev muren här på idrottsparken. mot Sleipner.
Rev muren? Vad är det?
Ja, det var ju publiken. Då när Degerfors gjorde mål, kommer inte ihåg det, då rasade ju läktar, vad heter det, staketet där. Det var okay. Ju en betongmur.
Jaha.
Ja, då träffade jag dagen efter, jag jobbade ju på personalavdelningen på Järnverket, dagen efter kom det en som hade varit där och skrek något med. Toivonen, såg du när vi rev muren?
Hur gick dina tankar efter 1993 förresten? Hur
jag var helt slut. Ja. Fanns inte en chans. Fanns inte en chans att fortsätta. Det var tom. Helt tom. Ingen bensin i tanken.
Mm. Vad gör du efter 1993? Hur ser det ut?
Visst var du kvar i styrelsen? Visst var du kvar i styrelsen?
Jag satt kvar i styrelsen under ledning av Peter Pedersen då. Och det var ju fantastiska år där. När Hamrén kom 94 så var ju det en av bästa placeringarna i nutid, om vi kallar så.
Åttonde plats väl?
Ungefär så, ja. Och sen höll jag ju på att träna ungdomarna. Och det hade jag ju föresatt mig att jag skulle sluta när jag var 50 år. Och det gjorde jag också ända till han med damfotbollen kom och kallade på mig. Och hjälpa till.
Hjälpa till var det, ja.
Hur har det varit att hjälpa till då?
Med damlaget? Ja. Ja, det är ju en glädje. Jag måste säga det, då när vi har haft våra avslutningar så kan man ju inte hålla tal utan att ögonen tåras. Det är jättetrevligt.
Avslutningen, ja, det har ju varit spännande matcher sista omgången varje år.
Kommer du ihåg redan? Du tog ju själv bilderna i Filipstad när det sprutade ur ögonen. Så det är inte bara spänning utan glädjen att jobba med unga människor.
Du har ju varit inne på roliga profiler som du har träffat på inom fotbollen. Det allra roligaste, om du kan rangordna dem och dra någon liten berättelse.
Jättesvårt att säga vilken som är roligast, vilken som är störst. Men man är 71 år och har levt egentligen i fotbollen. Från det att den kunde gå ner till Stora Valla. Kanske våga sig ner där på gamla styrplan när man var 7-8 år. Så 65 år i fotbollen känns, kan man säga så. Så kan man ju dra en liten anekdot från... Ola var i Sunderland. Tränare Big Sam Allardyce. Också en stor fotbollsprofil. Han var ju känd att aldrig ha åkt ur Premier League. Ända till förra åren han gav sig på det hopplösa uppdraget. Och tränade West Bromwich då när de var i träsket. Och förblev i träsket och också åkte ur. Men träningsplanen i Sunderland på anläggningen... Och övningen gick inte så bra. Och Big Sam var superförbannad. Och om jag har en hög röst så kan jag lova er att när Big Sam skrikte ute på plan där så var det. Och då plötsligt så bröt han bara alltid upp. I've seen fucking enough. Go in.
Har du varit så hård?
Och motpolen till det. Det är, nu har jag inte träffat Guardiola tyvärr. Men... Motpolen till det är då när man följer och ser på YouTube och på de här. Han har alltid one more time. Övningen måste vara perfekt innan de får gå in. I've seen fucking enough. Go in.
Har du själv varit så någon gång? Så hård?
Ja.
Det är så?
Ja.
När då?
Ja, bland annat när jag tränade KB. Bland annat när jag tränade 79erna i Degerfors. Då när jag är jäkligt besviken. Och faktiskt i förra veckan var jag jätteförbannad på damlaget. Patrik hade en träning där de var fullständigt usel. Och det fick de höra också. Mm.
Vilka spelare framförallt har du gett på i ett hårblåsare genom
året? Ja, det vet jag inte. De är nog många. Jag tror Martin Andersson känner igen när han lyssnar på det här.
Ja, innan vi ska låta dig gå här så har vi några snabbare frågor också.
Oj, oj, oj.
Så du får hålla i dig.
Jajamän.
Vem av alla tränare i damlaget då har mest makt?
Ja, det är ju definitivt Patrik.
Är det så?
Det trodde jag skulle säga ja.
Men om vi ser på ert damlag, det är ju många kompetenta tränare, ledare som ni har där. Är det inte ovanligt många från ett division 1-lag?
Det tror jag.
Kan ni hålla sams?
Det är inga problem, Patrik. Jag brukar säga då när alla håller på och skriker under matchen, nu är ni tysta för att det är Patrik som bestämmer. Men att ha en sån här som Sebastian Henriksson som har spelat på så hög nivå under så lång tid. Han kan jäkligt mycket fotboll och så håller han ju på Liverpool också.
Bara det är ju plus.
Hur så?
Bara det är ju plus.
Två plus.
Vi har ju varit inne på Sara Bergman i början här. Ja. Hur bra är hon egentligen?
Ja, hon spelar ju lätt i Allsvenskan.
Det är så. Vad är det framförallt hon har som...
jag kan ju inte bakgrunden, men hon bor i Karlstad, jobbar i Kristinehamn, spelar i Malbacken och åkte Sverige runt i Elitettan. Det kan bränna ut vem som helst.
Mm. Menar du att hon skulle kunna spela ett bra allsvenskt lag?
Ja, det gör hon.
Vad är det framförallt som gör henne så bra som fotbollsspelare?
Hon läser spelet och är fysiskt, så fysiskt stark alltså. Så det, hon hinner dit före motståndaren i 99 fall av 100. Mm.
Efter 68 år i Degerfors, där du har bott, alltså 68 år, ja. Nu bor du i Karlskoga. Hur känns det?
Det är förfärligt. Jag håller med dig. Men vad gör man när sonen frågar om man vill ta hand om huset? Så på den vägen var det. Och nu ska jag ju till och med rösta i kommunalvalet till hösten i Karlskoga.
Får du ge Patrik Werner de goda råd om kommunpolitiken?
Det var ungefär som att tala med en stolpe.
Ja, en lite seriösare fråga här då. Kommer herrlaget Degerfors IF klara sig kvar i allsvenskan?
De klarar sig kvar genom att vi kommer att kvala oss kvar.
Vilka tror du blir kvar emot det?
Superettan är ett fullständigt getingbo. Där kommer Halmstad att vinna. Vem som blir två av tre, det är... Skulle inte förvåna mig att det blir Örebro. De är dåliga, men de är nog bra för att ta en kvalplats.
Är Superettan så svag, menar du, att ett lag som du kallar dåligt kan bli trea?
Ja, definitivt. Jag såg matchen mellan Skövde och Örebro. Det var ju anskrämlig fotboll.
Ett kval mellan Degerfors och Örebro, det har
det
något.
Blir grejer.
Det blir grejer.
Jag var beredd att kliva upp på staketet igen.
Intressen förutom fotboll då?
Finns det? Annat. Nej, det är ju familjen naturligtvis. Den upptar ju så mycket tid med 9 barnbarn. Så.
Redaktören Arvelida var inne på en annan sak om ett hemligt intresse kanske. Det är backhoppning, stämmer det?
Tänk om man kunde ha fått blivit backhoppare när man var ung.
Det var drömmen.
Bara en liten anekdot i den vägen. På den tiden när man var ung pojke och såg upp till storebrorsan som hoppade backhoppning. Och backhoppning var ju nationalsport i Finland. Och eftersom jag är finne och har blåvitt blod så kom det ju dagstidningar, fick man ju tillskicka till sig från Finland. Och jag klippte ur varenda backhoppare. Så det är ett kärt intresse. Men Harry, min finske gode vän i Degerfors, och jag, vi sörjer för vi är inte en backhoppare har det i världsklass idag. Det är bara interkontinentaler och norrmän.
Har du hoppat backhoppning någon gång?
Ja, det hoppa. Man kan ju säga i alla fall att man hoppar i den backen som en gång i tiden fanns på Vamsöjden. Mitt rekord där var 18 meter.
Jag tänker också innan här så ska vi ta lite kort om Degerfors Malmö igen då. Hur kan Degerfors rubba Malmö?
Jag skulle ju med hjärtat säga ja, men med hjärnan nej.
Hur, ja, cupfinalen som sagt på torsdag här då, hur viktigt tror du den är för Milos Milojevic där att...
Ja, jag tror att det är viktigt för hela klubben och visa att de kan slå Hammarby på Tele2. Men jag tror att vi kan ha en fördel där. Nu kan jag ju inte deras tankar, men jag skulle inte förvåna mig om de spetsar laget och spelar med både AC och Levicki på cupfinalen och sen... Kommer Hugo Larsson och Nanasio det här få bära fanan på Stora Valla. Och det kan ge oss en bättre möjlighet.
Har Ola pratat någonting om, eller har ni pratat någonting om hur det ska bli att för honom att spela på Stora Valla igen?
Nej, ingenting. Mer om att de ska bo i Örebro och leta gräsplaner i Örebro. Och det finns ju nästan inga. För Örebro stad älskar ju konstgräs och de ska träna på terrängen. Gamla plan.
Ja, vad tycker du om det här konstgräs eller naturgräs?
Det är ju katastrof med konstgräs. Men jag tycker det är jättebra på vintern att träna och spela på konstgräsplanerna. Men jag säger som Mats Olsson i Expressen, fotboll ska spelas på gräs.
Det får vara de avslutande orden.
Tack du.
Tack så mycket för att du kom och gästade.
Tack.
Tack till er som har tittat och till er som har lyssnat.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla. Ett program av KT-Kuriren.